A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Nu är vi igång med rapportperiod, Fabian. Hur känns det? Vad håller du koll på för något?
Det känns fantastiskt. Jag håller koll på rätt mycket saker här nu. Såklart är det de här oljebolagen, alla de här ESG-bolagen jag gillar att kika på. Men sen även är det Back to the Future. Kika mycket på bolagen vi snackar om 2020. De här hypergrowth-bolagen som fått smaka lite på börsen. Men också såklart de här klassiska fangbolagen. De är alltid roliga och kolla på vad händer där. Och såklart bolagen vi äger tillsammans. Klassiska Evo, Mips och så vidare.
Ja, och det har ju varit intressanta lägen, alltså. Vi har ju pratat om det här och vi kommer prata om det ytterligare i dagens avsnitt också. Men det är verkligen intressant det här med. Nu har det ju studsat upp senaste dagarna också. Netflix bland annat. Jag tajmar ju den ju perfekt. Jag köpte den, tror jag, 3 dagar innan rapport, där de föll 25% på en dag. Men då gick vi in istället med bolagskontot och köpte dippen där. Och då frontrunnade vi ju Bill Ackman, som sen flaggade upp en position i Netflix. Då studsade den sen upp 11% tror jag. Och idag, den 1 februari spelar vi in, så är den upp 4% till, tror jag, Netflix. Så den har ju vänt fint.
Riktiga losers som investerar i Pershing Capital när man kan investera i Market Makers Capital.
Exakt.
Det här smart money är.
Nej, men det är mycket som är intressant där ute, tycker jag faktiskt. Just som du säger, mycket som har kommit ner till intressant nivåer. Vi ska prata lite om det idag. Jag har ett helt långt segment jag har förberett här om, och prata lite om det här med vad man faktiskt ska försöka fiska upp för någonting. Och sen tänkte vi också prata lite om, det är en del som jämför det som vi ser nu, att det hävdar att det skulle kunna vara någon form av dotcom-crash 2.0. Att det är IT-bubblan som spricker all over again. Och det ska vi kolla lite på också, om det finns någon likhet eller inte, hur man ska tänka kring det.
Men för er som inte är så makrointresserade, ska vi inte bara prata om det. Vi ska också prata om den här stora konsolideringen som händer på gamingmarknaden just nu.
Så är det, mycket M&A-aktivitet. Men som vanligt innan vi hoppar igång, så ska vi säga att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar om vår process och hur vi tänker. Gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Den här veckan sponsras vi av Hubster Group som är på väg in till börsen och nu ansluter sig till aktier för att stå upp för ett bättre börsklimat. Och vi har med oss Hubsters vd Gustav Hesselman. Välkommen till podden. Berätta för oss, vad gör Hubster Group?
Tack för att jag får vara med. Jo, Hubster är plattformen för att implementera strategiska initiativ och projekt i mellan stora till stora organisationer. Från högsta chef ända ut till den enskilda medarbetaren. Och det, man kan säga så här, det är ju lätt att ta fram en strategi, men att få att alla att förstå den och göra rätt saker är inte lätt. Och lägger man till att man har så här spridda enheter, så att man har, går från en till två och sen har flera i hela landet och kanske andra länder, tidszoner och andra saker, så kulturella skillnader, då blir det ju mångt mycket, mycket svårare. Och det här är precis vad vår plattform hjälper till att lösa. Vi ser till så att det här går liksom för snabbare effekt av dina strategier och projekt.
Om man tar och konkretiserar det lite då, var exakt passar ni in? Vad är era stora konkurrenter just nu? Vad använder liksom företagen idag istället för er?
Om man tittar på det så här, man kan säga att det är fyra faser av ett projekt eller ett strategiskt initiativ. Du har, först har du strategifasen, du tar fram den och formulerar din strategi eller det här initiativet, och sen går det här över till projektfasen och då bearbetar ner, konceptualiserar, drar ner till aktiviteter, kanske jobbar då med projektledningssystem som Monday.com eller MS Projects, och sen går det över till implementation. Och idag så jobbar man mycket med, när man går till implementation, jobbar med Excel. Så Excel är vår direkta konkurrent. Och sen går det över till driften och produktion, marknad eller försäljning då. Men i den här implementationen då, istället för att jobba med Excel, så är det ingen problem med ett projekt. Men har du massor av projekt så är det svårt att få för andra för att se hur det går. Det är svårt att få effekt i din utrullning. Så istället för att använda Excel så går jag över till Hubster. Och då kan jag säga att det går ut snabbare. Du får faster time to value. Och alla intressenter kan följa här realtid. Så det är en stor skillnad.
Är det en viss typ av företag som använder det här, eller är det alla typer av företag? Och vad sa du där om storleken på kunderna?
Nej, men tänk så här, sitter man i samma liksom, byggnad eller samma plan, och så där, då kanske man inte har lika svårt att nå ut med sina tankar och strategier. Men är man liksom på ett väldigt stort företag utspridd, då är ju komplexitet bara att man är utspridda. Så att våran, mångt och mycket så vår lösning passar väldigt stora och utspridda organisationer.
Hur mottas er lösning av era kunder?
Jo, men det är ju det som är det roliga då. Är ju för att när vi pratar med våra kunder och jobbar med våra kunder, så är det liksom, vi har initiala effekten i att men det här, det är svårt att driva igenom förändring. Det är svårt att få folk att förstå. Och jag liksom, det här jobbet att driva igenom det. Och det är precis det vi hjälper till med. Och det som är också intressant är att som vi har, man har det här initiativet, så kan man även då följa i realtid hur det rullas ut i organisationen då, i plattformen. Så att till exempel en affärsområdeschef eller produktägare eller regionschef kan se precis vilka projekt i det området, eller strategiskt initiativ området som är igång. Och normalt är så att du kan säga, vad är statusen på projekten och hur går det? Det kan ta jättelång tid att få fram det. Och med den här plattformen, med vår plattform, så kan du se det på en gång. Och istället för att du liksom ligger efter, så kan du då även vara proaktiv. Du kan se så att det här projektet i det här området ligger efter. Då kan vi se till, lägga till rätt åtgärder och se till så att det rullar på. Och det här ger du resultat i att vi rullar ut förändringen snabbare. Och det du får mer effekt, eller snabbare effekt av det, de strategierna du fram i ledningsgruppen eller i rummet. I driften, i produktionen eller på marknaden. Och det är ju väldigt, väldigt stort värde i det.
Hur ser affärsmodellen ut för det här? Säljer ni liksom själva plattformen på någon prenumerationsbasis, eller är det mer konsultarvoden? Hur ser den fördelningen ut?
Det är en avgift per användare per månad. Och vi har ju absolut har vi lite onboarding-intäkter och så gällande det, för att liksom komma igång. Men det är ju en licensaffär, en återkommande licensaffär som är hela grejen. Och de här kunderna vi jobbar med är ju, det är ju, vi är till exempel då, de har 87 eller 83 000 anställda, så att det är ju stora organisationer vi pratar om, och därmed så gör det här då väldigt intressant.
Om du skulle kunna koka ner Hubster Group i en mening, vad tycker du gör er unika?
Ja, men det finns ett begrepp som alla pratar om som heter execution is everything, det vill säga att få saker att hända. Vi är plattformen som gör att det händer. Vi ser till så att dina idéer får effekt snabbare.
Och nu är ni på väg in till börsen. Så då undrar jag, vad är det egentligen som gör Hubster Group intressant som investering?
Ja, vi löser ett reellt problem hos många företag. Och det här är ett problem som alla i princip känner igen sig i. Och de kunderna som vi främst riktar oss mot är stora kunder. Och de har en stor licensbas. Och på sikt Så det här är ett väldigt, väldigt intressant företag. För vi kommer att accelerera en tillväxt och vi löser ett reellt problem på ett finurligt sätt.
Och ni tar in 19,7 miljoner i samband med börsnoteringen. Vad ska ni göra med de här pengarna?
Jo, men det är 50% för drift och eller expansion och löpande. Och 50% då för förvärv.
Intressant. Vad är det för typ av förvärv ni kikar på? Finns det intressanta kandidater och på vilket sätt kan de komplettera er verksamhet?
Jo, om man tittar på våra tillväxtområden så har vi då vår direktförsäljning, understöd av vår marknadsmotor. Vi jobbar med partners som har en stor effekt av våra produkter och tjänster. Och vi tittar då på förvärv då. Och ett av de områden som är intressant är undersökningsbolag. Och de här undersökningsbolagen är ju så att de levererar en undersökning, till exempel en kundundersökning. Så här var nöjda av kunderna i år. Och vi ses nästa år. Istället för att ses nästa år så vill vi då på den här kundbasen sälja på våra produkter och tjänster. Så det är väldigt intressant och det känns väldigt naturligt. Och de här bolagen finns ju inte bara i Sverige, de finns i Norden, de finns ju delar liksom i resten av Europa och i världen då. Så att vi har ju då, det är en nyckel till våran tillväxtresa, så är det förvärven då.
Och teckningsperioden pågår fram till 11 februari och sen är första handelsdag planerad den 23 februari. Så kolla in Hubster Group och läs mer om deras börsnotering hos aktie.com eller på hubster.com. Länkar till det finns förstås i avsnittbeskrivningen. Vi säger stort tack till Hubster Group. Ja, det är fortsatt stökigt på börsen, men nu har solen i alla fall skinit lite grann. Igår, sista januari, så var det ganska trevliga uppgångar. Tekniktunga Nasdaq 100 studsade upp över 3%, men är å andra sidan fortsatt ner närmare 10% sedan årsskiftet. I Sverige såg vi OMXS30 upp 1%, men det är ganska smala indexet då, den är ner drygt 5% sedan årsskiftet.
Ja, allmänt så kan man ju säga att det är ju sämsta januari sedan finanskrisen.
Ja, det låter ju inte så bra. Det finns ju den klassiska sägningen, as goes January, so goes the year. Det vill säga, så som januari blir, så kommer resten av året bli. Om det stämmer så kommer 2022 bli en vild resa, känns det som, igen. Men det intressanta är, vi har ju tjatat om det, jag ska inte tjata om det för mycket mer igen, men jag ska försöka kanske hitta en annan poäng i den här gången. Det är verkligen stor skillnad i vad som har gått ner och vad som inte har gått ner. Den här stora skillnaden i prestation mellan liksom olika aktier och framförallt index är väldigt intressant, och det finns mycket man kan hitta där för att se vad som är köpvärt egentligen. Om vi tar OMXS30, det här känner säkert många till, men OMXS30 är det man ofta pratar om när man snackar om liksom hur Stockholmsbörsen går, och det är den till exempel Avanza Zero, den här fonden efterliknar. Och det är egentligen de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Det många kanske inte tänker på, det är att det är väldigt mycket till exempel industri och även finans. Några stora innehav där är ju Atlas Copco, Investor, Volvo, Sandvik och så vidare. Så det är en väldigt, egentligen kanske en väldigt smalt index, 30 bolag bara, och väldigt nischat. Nasdaq å andra sidan är 100 bolag, S&P 500 är 500 bolag. Och OMXS30 stack upp 1% i måndags, är ner någon halv procent eller något idag kanske, jag har inte tittat så noggrant. Men den är ner 5% sedan årsskiftet, och det är det här som vi pratat om, att det är därför folk, många säger att vadå för börskrasch, det har ju knappt gått ner. Men titta istället på hela Stockholmsbörsen, och då är ändå inte Stockholmsbörsen så tekniktung, men tittar vi på hela Stockholmsbörsen, vilket mäts av indexet OMXSPI, eller OMXSGI om man vill även ta med utdelningar i det, då är indexet ner 10% sedan årsskiftet. En markant skillnad ändå, ganska exakt 2 gångers skillnad. Och vi har som sagt tjatat om det här redan en del, men det är intressant att notera att det är skillnad på aktier och aktier. Och då Fabian, nu ska vi ha lite popquiz här. Citatet, the time to buy is when there's blood in the street. Vem var det som myntade det fina uttrycket?
Det är väl Niklas Andersson från AK Investeraren från Avanza-podden.
Nej, han tror jag myntade uttrycket, jag ska bada i skiten. Men buy when there's blood in the streets. Alltså köp när det blodet flyter på gatorna. Det var ju baron Rothschild från den berömda Rothschild-familjen. Men det handlar egentligen om att marknaden tenderar alltid att överdriva prisrörelser både på upp- och nedsidan. Och därmed kan det dyka upp rejäla fynd när värderingen pressas lite för lågt. Och det är intressant. Det kan ju vara så att vi har ju, alltså det här som var nedgången vi har sett nu är bara början på något större. Det finns ju en hel del som tror det, och vi ska återkomma till lite senare avsnittet kring om det här är som sagt liksom IT-bubblan 2.0. Men om det inte är det, eller oavsett, så även om det skulle vara det, så är det alltid så att när det väl har gått ner ganska kraftigt ett tag så brukar det tendera att studsa upp. Och det är därför man måste kanske vara lite på tårna, tycker jag ibland. Även om man kör någon form av buy and hold-strategi och är en långsiktig investerare och så vidare. Så de lägena när det dyker upp, de tillfällen då det dyker upp intressanta lägen, det är ju när man ser stora nedgångar. Och då är det väldigt lätt också att ryckas med det istället för att faktiskt vara ute och leta efter någonting att fynda.
Det är som man brukar säga, de största rallysen uppstår i björnmarknader.
Så är det, och det brukar finnas, det är en sån klassisk statistik som man brukar lyfta upp när man ska försöka visa att det är bättre att vara i marknaden än att försöka tajma marknaden. Så brukar man prata om att om du missar de bäst, typ, vad är det, 5 bästa dagarna på börsen under den tiden du investerat, så kommer du tappa en majoritet av avkastningen. Och de uppdagarna brukar, som du säger, vara i nedåtgående marknader, just för att det är då du får stora studsar.
Men också i björnmarknaden kan det vara väldigt förrädiskt, för det kan ju innebära att det kan vara 1 eller 2 dagars väldigt stora rallyn. Du köper in dig, aj då, det fortsätter nedåt.
Ja, det där är faktiskt jag har fallit dit på väldigt många gånger. Att när det går ner, då känner man, oj, jag borde skala ner, kanske sänka risken, det här kanske är en större nedgång. Och så studsar det upp och så kanske det går upp 2 dagar i rad. Och då börjar man tänka att, oj, vänta, nu kanske det vänder. Jag kanske borde liksom öka mina positioner nu för att ta hem liksom det man har förlorat. Och då blir man oftast inlurad i det där då. Så det är väldigt svårt det där. Det är rätt lätt att ryckas med. När det går upp så känner man sig generellt mer positiv. Och när det går ner så känner man sig generellt mer negativ.
En typisk sån här sak som är, det är väldigt lätt att förstå i teorin, men i praktiken är det väldigt lätt att falla i den fällan.
Verkligen. Och det är sån där klassiska också. Om börsen bara går upp, ja, då är det väldigt lätt att säga att man är långsiktig i sina investeringar, men när den går ner så känner man inte alls lika säker på sina investeringar. Ja.
Alla har en plan tills de får en smäll på käften. Vem var det som sa det uttrycket då?
Mike Tyson.
Exakt.
Men poängen jag vill komma till i alla fall är att det är lite som ett gummiband. Om du spänner tillräckligt hårt så kommer det till slut smälla tillbaks. Och det gäller ju åt båda håll. Och i det här fallet nu när det går ner, om du spänner tillräckligt långt så kommer det till slut studsa upp någon gång. Och ska man då in och försöka fynda, ja, men då gör man knappast det i OMXS30, som vi redan har förstått. Vi fick 1% upp här efter, och den är bara ner 5% year to date. Det är inte där du kommer hitta pengarna. Det var jättebra om du ägde OMXS30 i nedgången eftersom den har gått ner mindre. Men ska du ut och liksom fyndköpa så är det inte där du letar. Utan då måste man titta i index som har rört sig mer. Till exempel Netflix, som vi nämnde i början på avsnittet här. Den är ner närmare 30% i år. Men då fick man andra sidan studs på 11% om man vågade gå in och köpa dippen på den. Och nu 4% till. Så
att, och perfekt tills vi släpper avsnittet är det ner 30% till.
Så kan det vara. Men det jag säger, jag säger inte att man liksom ska springa ut och jaga aktier som går ner. Det brukar faktiskt vara en ganska usel strategi att försöka köpa fallande knivar. Men vi som är fundamentala investerare, då är det väldigt intressant att titta och räkna på bolagen. Och just nu känns det som att det börjar dyka upp fler och fler intressanta lägen i så kallade tech darlings. Alltså de här tillväxt- och techbolagen som dykt upp. Som ibland fått lite oförtjänt mycket stryk senaste tiden.
Ja, det som är intressant är att kika på Russell 2000 Value versus Russell 2000 Growth. Alltså två amerikanska superindex, man ska säga. Det är ju index med liksom tusentals bolag.
Ganska exakt 2000, det är därför de heter så.
Exakt, men kika nu på skillnaden mellan mars 2020 och nu. Och ja, det man i stort sett såg var ju att mars 2020, ja, för det första, alla small caps blev ju helt förstörda, blev ju helt krossade. Och det var ju helt enkelt för att small caps historiskt sett tenderar ju att falla snabbare, för att bid-ask spreaden är ju större, så att det blir större volatilitet där. Men sen såg man att growth i mars 2020 höll sig bättre än value. Och nu är det ju tvärtom. Value är ju ned hälften så mycket som growth. Och det är ju helt enkelt att marknaden då såg jag att digitalt skulle behövas. Potentiellt att man drog fram comps alldeles för långt. Man var lite för positivt. Och nu är man liksom på andra sidan bladet. Man är rädd för liksom avtagande komps, att kompsen kommer avta mycket snabbare än man tidigare trott. Så det blev ju på det sättet, blev ju också det här gummibandet, att man drar ut projektioner alldeles för långt och sen släpper man och så slår det tillbaka alldeles för långt åt andra hållet.
Jag tyckte det var intressant, jag lyssnade på ett avsnitt av Invest Like the Best, den podden, och så hade han med en gäst, men jag tyvärr tappade namnet på nu, men duktig tech-investerare i alla fall. Jag tyckte ändå han lyfte en ganska intressant grej. Det som många har varit rädda för nu också är ju att vi kanske ser en inflation som kommer tillbaka. Vi har väl 7% inflation nu i USA. Det är ju ändå historiskt höga nivåer. Jag tror man får gå tillbaka till 80-talet för att se liknande. Ja, och då är det många som har gått tillbaka just och tittat på 70-80-talet och på de här inflatoriska perioderna och sett vad som gått bra då, vad som inte gått bra då, försökt lära sig någonting om det. För problemet är att det finns ju i princip ingen marknad idag knappt som är tillräckligt gammal för att ha upplevt inflation. Det skulle vara Warren Buffett då kanske. Så att många går ju tillbaka och tittar på historisk data och försöker dra slutsatser från den. Och det många då kanske kommer fram till som de ser är att tech gick väldigt dåligt under inflation. Men den stora missen som man gör då enligt den här killen, och jag håller ju med honom till 100%, det är ju det som vi har tjatat om så många gånger, att Tech på den tiden var väldigt annorlunda från vad tech är idag. Tech på den tiden var ju snarare bolag som skapade hårdvara och hade då väldigt stora mycket fabriker och så vidare och så vidare. Det var helt enkelt asset heavy companies, bolag med stora tillgångar.
Det känns som en återupprepning från förra veckans avsnitt.
Ja, men det är det jag menar. Jag sa ju att det här har vi sagt pratat om väldigt många gånger, att det är asset light bolag man vill ha, bolag som inte har så mycket tillgångar. Tittar vi på mjukvarubolagen så har de enorm liksom pricing power, att de kan sätta priserna själv. De har väldigt väldigt få anställda sett till hur mycket pengar de genererar och så vidare och så vidare. Så det känns som ändå som att det kommer vara ganska intressant att äga genom en inflatorisk period.
Ja, rent allmänt så tenderar man ju att förstora nyheterna här och nu. Det är ju Nassim Taleb, han brukar alltid säga läs förra årets tidning. För då kommer du kunna sätta saker i relation. Saker som händer idag, just nu, vi tror ju att de är allvarligare än vad de egentligen är. Hur mycket kommer du ihåg från 1 februari 2021? Inte så mycket.
Nej, det där är faktiskt väldigt roligt. Det är verkligen kul hur både världen i stort förstås, men också just börsen väldigt mycket tenderar att flyttas från narrativ till narrativ. Det känns som bara för bara en vecka sedan så var det ju Ukraina-Ryssland-kriget liksom som hägrade. Och nu känns det som att det har nästan folk glömt bort redan. Och det går så otroligt fort hur man flyttar fokus mot saker, men det finns ju fortfarande kvar där i bakgrunden. Kom ihåg, man pratade ju extremt mycket om Evergrande ett tag i Kina, det här stora fastighetsbolaget som skulle skapa en ny finanskris. Det finns ju många som fortfarande skriker om det och säger att men vänta, hallå, det här har ju inte försvunnit, det finns fortfarande kvar, det är fortfarande en stor risk. Men marknaden tar ju inte en dugg hänsyn till det, medan den en vecka under förra året var det väl, tyckte att det här var det värsta den hade sett någon. Och det här säger väl ganska mycket egentligen om att timing är väldigt svårt. Så det är inte som sagt att jag menar att man ska springa in och köpa översålda aktier och tro att de ska studsa upp, men däremot som sagt kan man gå in och räkna på dem. Timing är jättesvårt, speciellt om man inte som sagt vågar tänka lite annorlunda, eller snarare man rycks med i det som alla andra tycker och köper när det går upp och säljer när det går ner. Det brukar kunna gå lite dåligt. Sedan 1987 har American Association of Individual Investors, eller AAII, den föreningen med en privat investerare, har låtit sina medlemmar en gång i veckan svara på samma enkla fråga: vilken riktning kommer börsen att ha kommande 6 månader? Och då får man helt enkelt svara bullish, bearish eller neutral. Ska det upp, ner eller stigdes? Och de här resultaten mäts ju och publiceras i många stora tidningar och så vidare. Så folk följer helt enkelt det här för att få ett sentiment egentligen bland privatinvesterare. Och björnarna, alltså de som var negativa till börsen, den liksom mätningen på antalet björnar toppade förstås ungefär samtidigt som börsen bottnade under coronakraschen. Och nu var det dags igen. Antalet björnar hade ökat väldigt snabbt upp till ungefär samma nivåer faktiskt som coronakraschen för 2020. Och ganska precis där så fick vi nu den här studsen på börsen. Och det säger ganska mycket. Det är alltid typiskt så att när det är som mest negativt, det är då det brukar vända uppåt. När allting bara går upp så vågar man vara positiv, men när det går ner så till slut kommer även den mest obotliga optimisten bli negativ. Och därav som sagt att man ska köpa men när blodet flyter på gatorna.
Du vet vad de brukar säga om björnar? Björnar har fel så ofta, så när de väl hade rätt så gjorde de en film om dem.
Några fall som jag tycker varit ute och handlat nu när det har varit blod på gatorna, det är ju inom gamingvärlden. Det har varit enormt mycket M&A action inom spelvärlden med förvärv hit och dit. Microsoft la ju här om veckan bud på Activision Blizzard. $69 miljarder i cash. Det är pengar det med. Activision Blizzard känner vi alla till. De är ju börsnoterade under ticken ATVI. De äger ju spel som Overwatch, Diablo, Warcraft, Starcraft, Call of Duty, Candy Crush också via svenska King. Och det här passar nog klockrent in i Microsofts spelportfölj med tanke på att de har sitt Xbox och de har sitt Game Pass som verkar vara omåttligt populärt.
Ja, det ska bli intressant här nu om de kan sätta snurr på liksom management i bolaget. Det har ju varit senaste året har det varit mycket kritik kring management och intern kultur och liknande. Men som gammal World of Warcraft-spelare har ju jag varit kritisk mot Activision Blizzard minst senaste 10 åren för hur de hanterat sina spel. Och helt i stort sett, de har kunnat skapa bra spel, men de har inte kunnat hålla i det särskilt bra. Och det har man ju sett också på till exempel Overwatch, som de har kört i diket rätt hårt.
Ja, men precis, och det där du nämner med att det var ett problem med management, det är faktiskt just det jag vill komma till när det gäller det här med buy when there's blood in the streets. För det har varit en hel del saker kring Activision Blizzard som har stormat. Dels som säger allmän kritik mot management, men det har också varit rapporter och artiklar om diskriminering och liksom oschyssta villkor och ena och andra. Väldigt mycket negativ publicitet kring bolaget, och dessutom sen åkte liksom tech och gaming på en rejäl nedgång på börsen. Och då passade Microsoft på att köpa, och det är egentligen ganska bra kapitalallokering. Det är väl det jag vill försöka trycka på. Budet var på $95 per aktie. Det är en premie på närmare 50%, så det är inte så att de har fått ta i från tårna då för att få det här. Men aktien handlas runt $65. Och det som är intressant är att bara för ett år sedan, då stod ju faktiskt aktien i över $100. Så på ett år så har det ju då liksom nästan halverats. Sen tyvärr då får de lägga som premie, men så de köper det för samma pris som för ett år sedan, kan man säga.
Det som är galet när de köper det till en prislapp på 69 miljarder i cash, det är att när vi spelar in det här, det är 1 februari 2022. För 10 år sedan, alltså ungefär april 2012, då köpte Facebook Instagram för $1 miljard. Och det tyckte man var en sinnessjuk summa att köpa ett bolag för. Och sen är det såklart stor skillnad Instagram då versus vad Activision Blizzard är nu, visst. Men hur de här uppköpen har stegrat i pris senaste årtionden är helt, inte absurt, men det är ju nästan fantastiskt. Det är helt galet faktiskt.
Jag tror att det här köpet kan bli rätt intressant. Det är riktiga kassakor man har i den där spelportföljen. Aktien handlades till under P20 innan budet. Nu budet då ligger på typ P28. Och det här är för ett bolag som har bruttomarginal över 70%, vinstmarginal nära 30%. Och marginaler och avkastning på investerat kapital har ju stadigt tränat uppåt de senaste 5 åren. Så jag tror att det här kan passa in rätt bra. Det finns säkert mycket saker man kan slasha bort där för att trimma ner också.
Ja, bara Candy Crush drar väl in cirka $2 miljarder om året i intäkter.
Men nu kommer i alla fall nästa intressanta förvärv. Idag, 1 februari, så kom det ut att Sony förvärvar Bungie, som är mest kända för Halo-serien. Och det här är lite intressant. Sony, de är också börsnoterade förstås, japanskt bolag. De betalar $3.6 miljarder. Känns lite billigt jämfört med Microsofts kassa för Bungie. Och det här är ju roligt, ja, för Sony äger ju PlayStation. Kanske inte kommer som någon chock för någon. Vilket alltid varit en riktig nemesis till just Microsofts Xbox. Och vad var det som fick Xbox att sticka ut mot PlayStation när Xbox lanserades? Och alltid varit det som gjort liksom varit unikt med Xbox. Jo, det var ju Halo-serien som Bungie då utvecklades. Och det är otroligt rörigt hela den här historiken. För Bungie som sagt utvecklade Halo. Microsoft köpte upp Bungie. Men sen knoppar man av det, eller liksom spann av det. Men behöll Halo-serien som idag ligger under något underbolag kring Xbox. Bungie blev då fristående igen. Sen gick Bungie ihop med Activision. För att igen knoppas av till fristående bolag. Nu köper Microsoft Activision och Sony köper Bungie. Det är en otroligt rörigt att följa hela den här historiken med de här bolagen. Men sagt, väldigt intressant att det sker M&A. Och jag har sett att en hel del rykten om att det är många andra stora intressanta affärer på G också. Så det här är verkligen en sektor man ska fortsätta hålla koll på.
Ja, vi missade ju ändå i början också. För några veckor sedan så köpte ju Take-Two upp Zynga.
Just det.
De är en av världens största mobilspels publishers och utvecklare.
Bland annat kända för, heter det Farmville, va, på Facebook?
Mm. Och det är intressant för mobil drar ju nu in 50% av intäkterna i spelindustrin och växer ju snabbare än alla andra segment. Och då förstår man liksom lite var Take-Two kommer ifrån, eftersom de har inte så utvecklat liksom mobilspelsegment som till exempel Activision Blizzard har med Candy Crush. Mobilspel växer 7% versus industrin som helhet som växer strax över 1% per år. Så att man förstår ju liksom lite här att Take-Two med sina GTA, Red Dead Redemption och Borderlands vill ju kunna expandera till en annan marknad. Ta de här kraftiga IP-erna, skyffla in dem i mobilspel och på så sätt locka in nya spelare helt enkelt. Jag tänkte vi ska bara, innan vi går vidare här, jag tyckte det var väldigt intressant med det här Activision Blizzard mot Bungie. Jag ser många här som kanske är lite rädda för att de här spelen som Activision Blizzard har kommer bli exklusiva för Microsoft. Att de kommer ha någon typ av, de vill spärra av det här för konkurrensen. De vill inte att till exempel Activision-spel ska finnas på Xbox och så vidare. Men jag tror att det här potentiellt är väldigt, väldigt fel. Framförallt ur Microsofts synvinkel. För att om du kollar när på spelutveckling, då är det en väldigt stor hög upfront-kostnad. Det kostar ju väldigt mycket att utveckla de här. Men sen är det ju du säljer ju varje spel till noll marginalkostnad. Det betyder ju att vill du tjäna igen den här fasta kostnaden du har lagt på utveckling och få en vinst, då ska du försöka sälja till så många människor som möjligt. Om du då spärrar av en tredjedel av de som kan spela, till exempel om du har PC, PlayStation, Xbox, och helt plötsligt spärrar av alla PlayStation-spelare, och då torskar du ju en fjärdedel eller en tredjedel av alla intäkter där. Det blir en rätt dålig deal för dig. Så helt enkelt, exklusivitet här minskar ju spelstudios ekonomiska värde i stort sett. Det som jag tycker är rätt intressant och som jag har sett många snacka om, det är det här Microsofts Xbox Game Pass. $15 i månaden för att kunna spela alla Microsoft-spel. Och det skulle göra att Microsoft kan bygga en aggregator här där de har ett väldigt stort spelbibliotek till en väldigt låg prislapp. skulle de kunna bli spelens Netflix? Det här är alltså spel som Microsoft äger och tredjepartsutvecklare som ansluter sig till då Xbox Game Pass kan spelare få tillgång till för endast $15 i månaden. Det är en jäkligt bra value proposition för gamers, där ett spel kanske kostar $60 engångsutgift, men du kanske spelar klart det på en eller två veckor. Då helt plötsligt blir det väldigt, väldigt mycket billigare att använda Xbox och utnyttja det här. För man måste ändå tänka på att gaming, till skillnad med mycket annat, är ju en zero-sum game. När du spelar en titel så har du inte tid att spela en annan titel, så du måste ju vara väldigt varsam vart du lägger din tid. Och här tycker jag man kan relatera lite till Bungie och Sonys uppköp. Är det ett defensivt play från Sony? De äger ju trots allt PlayStation. Genom att köpa upp Bungie så kanske de vill motverka att Microsoft ska ta en allt större bit av kakan. De äger ju trots allt både Xbox, men de äger ju också de facto PC via Windows. Och Sony, de har ju faktiskt en väldigt stort förflutet och har köpt många studios. De har ju köpt Naughty Dog med bland annat Crash Bandicoot och The Last of Us. Incognito som gjorde den här Twisted Metal-serien. Sucker Punch som gjorde Sly Cooper och Infamous. Insomniac med Ratchet & Clank. Och så Bluepoint Games med Shadow of the Colossus. Väldigt många stora spel.
Det låter som att du pratar om min barndom just nu.
Exakt. Alla känner igen det här. Det har ju varit lite av PlayStations stora grej. De har haft mycket exklusiva titlar. Så jag tror eventuellt att de vill köra ett annan grej än vad Microsoft gör. Jag tror att Microsoft, de vill ha så öppet som möjligt, locka in så många till deras Game Pass som möjligt, få in så mycket pengar som möjligt. Medan eventuellt nu det Sony vill göra med PlayStation är kanske gå lite mer åt det här Nintendo-hållet. De vill ha en väldigt eget ekosystem, för att de vill ju maximera antalet PlayStations de säljer. För fler PlayStation de säljer, desto mer attraktivt är det för utvecklare att utveckla till PlayStation. Microsoft kommer ju alltid vara attraktivt, för de har ju både PC och Xbox. Det är en bra deal. Så att om de har det ekosystemet helt för sig själva, då blir det mindre och mindre attraktivt att utveckla för PlayStation. De har helt enkelt inte samma makt i ekosystemet som Microsoft har. Och det man i stort sett har sett att från så att säga, första PlayStation släpptes till tredje generationen, alltså PS3, då var ju PlayStation väldigt beroende av tredjepartsutvecklare. Det gick inte så bra i PS3. När PS3 släpptes fanns det inte mycket titlar, och det, man skulle kunna säga att den konsolen floppade. Efter det har man fokuserat allt mer på exklusiva titlar, även om det alltid varit en stor grej. Och då är frågan, kommer de fortsätta ner på det här spåret nu? Att de vill låsa in så mycket exklusiva titlar som möjligt? Och det här kanske låter lite motsägelsefullt mot det jag sa, att Microsoft vill göra, att de inte vill stänga in sig för att det liksom förminskar värdet av varje spelstudio. Men jag tycker man ser som två helt olika strategier från två helt olika företag. Ett jättebolag som bara vill expandera sitt ekosystem, och det andra som vill hålla kvar sitt ekosystem i stort sett.
Ja, och det där är väldigt relevant faktiskt att lyfta, för att det är verkligen så, det är väldigt lätt, speciellt idag när det så mycket handlar om tematiska investeringar och narrativ och så vidare, att man liksom klumpar ihop saker och tycker att de är likadana. Men bolagen är väldigt, väldigt olika när man tittar under huven på det, oavsett vad det är för någonting. Inom gaming så funkar bolagen på väldigt olika sätt. Embracer jobbar med en helt annan modell, och så har vi Nintendo som jobbar med en helt annan modell, och så vidare och så vidare. Så det är verkligen väldigt olika. Det tycker jag alltid man ska ta med sig, att det ser väldigt annorlunda ut. Men som sagt, superintressant att hålla koll på M&A inom spelindustrin just nu, tycker jag. Som sagt, speciellt när kurser har tryckt ner lite grann, så blir det ännu mer intressant att förvärva andra bolag. Ja, till den stora frågan av Fabian, är vi inne i dotcom-bubblan 2.0? Jag tänkte vi skulle prata lite om huruvida vi är mitt inne i en krasch just nu och en bubbla som spricker, eller om vi bara har sett en liten rekyl ner och som nu kommer att studsa upp, precis som det varit förut också. Och jag har sett många som drar likheter med just dotcom-kraschen kring 2000-talet där, av förståeliga skäl också, då det är just olönsam tech med höga multiplar som har drabbats allra hårdast i nedgången. Vi har sett bolag som Peloton som gått ner 80% och så vidare. Även om de flesta bolag får känna på det, så är det som sagt just den här typen av bolag som har drabbats hårdast. Men frågan är om det verkligen är liksom dotcom-kraschen 2.0. Och jag fastnade här lite vid en graf just över utvecklingen under IT-bubblan 2000 och hur den såg ut när den sprack. Datatrick, de har gjort en jättefin graf som sammanfattar bubblans olika faser. Marknaden hade ju trendat uppåt i åtminstone något år, när det sen slog över till att helt börja stiga paraboliskt från Q4 1999 fram till mars då år 2000. Och här menar ju de då att det här är det som är själva bubblan, så att säga, när det stack iväg så exponentiellt och folk tappade fattningen totalt. Under cirka två kvartal steg börsen, Nasdaq i det fallet, över 65% för att sen toppa i mars 2000. Och först möttes man av en kraftig nedgång på närmare 40% under 6 veckor. Det känner man igen lite från coronakraschen. Och det är väl den här fasen då man skulle kunna hävda att vi är i just nu, om det skulle vara så att det exakt upprepar sig samma sak nu. För vi har sett väldigt mycket aktier som sagt som har fallit liknande nivåer på ungefär samma typ av tid. Nasdaq har senaste 5 månader stigit 240%. Jag tycker inte alls det ser lika paraboliskt ut som det gjorde 2000, eller 99 då, om man ska vara exakt. Men det är just den här långsamma stegringen och framförallt en liten upptakt i slutet som man såg också även under dotcom-bubblan. Och framförallt måste man häpna lite över uppgången sen coronakraschen mars 2020. Från absoluta botten för snart 2 år sedan så har Nasdaq stigit hela 100%. Det är ganska imponerande ändå. Och sen precis som dotcom-bubblan så har det ju nu toppat då i Q4, om det var toppen. För att sen börja falla kraftigt. Och senaste 3 månader är indexet ner över 10%. Men som sagt, har studsat lite här nu de senaste dagarna. Så, skulle det nu vara så att det här är exakt samma sak som ska upprepas igen, ja, då har vi antingen bara påbörjat en nedgång som ska bli 30-40% ner. Då skulle man annars kunna hävda som sagt att redan är i många namn har fallit så mycket, om inte mer. Och det kanske är så att Nasdaq inte är det bästa indexet att kolla på den här gången, eftersom det till största del består av de här fangbolagen. De har ändå stått emot det ganska väl jämfört med mycket annan tech, eftersom de är just lönsamma och så pass stora och genererar så mycket kassaflöde. Peloton som sagt är ett mycket bättre extremfall på det här. De gör ju de här motionscyklarna med en stor skärm på som du kan ha hemma och träna. Riktig coronavinnare. Och nu är aktien ner över 70% senaste 3 månader. Netflix som jag tagit upp ner 45% under samma period, och övriga fangbolag, de är ju bara ner runt 10% under den här perioden. De har ju någonstans gått in i den här tråkiga delen av aktiemarknaden istället och är lite mer defensiva för att vara tech. Faktum är till och med att Apple, alltså ett av A:n där i FANG, är ju faktiskt upp 7% under den här perioden.
Vilket är intressant med tanke på alla supply chain issues de har. De har ju haft jättesvårt att skeppa iväg sina iPhone 13 och möta den efterfrågan. Men det verkar ha prisats in ändå.
Och i Sverige har vi också sett många extrema fall. Folkaktien Evolution har tappat över 20% de senaste 3 månaderna. Många andra bolag har tappat ännu mer. Så som sagt, börjar låta väldigt tjatig om det här nu. Men index har kanske inte kraschat, men under huven ser det betydligt värre ut. Om vi återvänder till IT-bubblan då, efter den här starka nedgången när luften gick ur så följde sen en ganska snabb uppgång, och det gav nog många hopp att nu är det igång igen, och sen köpte man väl in sig och så ångrade man sig snabbt och sen följde ytterligare 50-60% av kommande månader. Det är det som är tråkigt med börsen ibland, att det kan alltid halveras en gång till som man brukar säga. Från toppen, och det var i mars 00 då, då pågick en björnmarknad i cirka 19 månader med en total nedgång på närmare 80%. Här bör man notera, tycker jag, att man som sagt hade alltså en stadigt nedåtgående börs i närmare 2 års tid. Och den här typen av segdragna björnmarknader, det är ju inget konstigt alls historiskt. Men väldigt många yngre investerare har inte alls fått uppleva den här typen av börsnedgång. Det är jätteintressant nu allt som har skett till exempel med Wall Street Bets och hela den här mentaliteten med att stonks only go up och buy the fucking dip och allt man säger. Att det har verkligen varit så, varenda gång vi liksom haft ett minst eller en nedställ på börsen så har det alltid lönat sig att köpa den dippen, och så har det ökat igen. Och det finns till och med de som hävdar att vi inte längre kommer få den här typen av längre nedgångar eftersom allt går så mycket snabbare idag. Och då ska även gälla börsen. Och coronakraschen var väl verkligen extremfallet på det. Den var ju både historiskt snabb nedåt och sen historiskt snabb uppåt. Och efter det var det ju många som drog slutsatsen att okej, marknaden den rör sig nu så här snabbt. Vi kommer få snabba fall, snabba uppgångar istället för de här långa segdragna björnmarknaderna. Så en björnmarknad klaras av liksom på 2 veckor istället för 2 månader eller 2 år.
Jag håller väl inte riktigt med där när det kommer till corona. Corona var ett väldigt speciellt fall då Fed gick in och plöjde in pengar på marknaden. Om man nu kan säga att det är det de gör.
Men det är också det by the fucking dip-mentaliteten har kommit från. För att man vet att Fed finns alltid där i bakgrunden och kommer rädda upp dem om det skulle gå ner.
Så det håller jag absolut med om. Och jag tycker det är väldigt intressant att tänka på hur dagens informationssamhälle reagerar på en börsnedgång. För det är, vi har tagit upp det här förut i podden också, så man återupprepar sig lite. Men det här är ändå första gången i världshistorien vi potentiellt exponeras för en krasch när samhället har så pass mogen infrastruktur, data och informationsinfrastruktur som man faktiskt har nu idag. Det fanns ju inte på samma sätt 2008. Du hade inte samma typ av kommunikation online, information spreds inte på samma sätt, och framförallt så allmänt så anser jag att kunskap är mycket mer lättillgängligt idag, både om du kollar professionellt och retail. De flesta är mycket mer kunniga kring börsen, kring ekonomin idag än för 10 år sedan. På samma sätt som att vi 2008 så var snittpersonen mycket mer kunnig än vad de var 10 år tidigare som involverade med börsen, och sen 10 år innan det. Det är bara naturens lagar. Jag är också väldigt intresserad av att se det. Om man skulle se en krasch eller nedgång som kanske är lite mer normal än pandemitider där Fed inte drar i alla spakar, utan man låter det gå ner. Kommer det vara som tidigare bear markets, att det tuggar ner i 2-3 år? Eller kommer vi snarare se att det vänder tillbaka efter 3-6 månader, att det faktiskt är mycket snabbare cykler? Jag vet faktiskt inte, men det ska bli otroligt intressant. Jag kan tänka mig att det blir mindre panik bara av det att folk har mer av de här tankegångarna att du ska köpa när det är blood on the street. Det känns som gemena man har koll på det. Och bara att du vet att det är så man ska göra, även om du själv inte följer det, bara att folk vet det idiomet eller det tankesättet, rättare sagt, gör ju att det kommer påverka hur många handlar.
Ja, och man påverkar varandra på sociala medier. Det är bara att titta på hur Twitterflödet ser ut eller vad man är inne någonstans. Så är det så fort man har minsta nedgång så går folk ut och pratar om att de köper dippen, och de visar att de är ute och liksom köper varenda nedgång. Och det är det jag menar, att det där är ju livsfarligt. Om vi faktiskt skulle få en sån klassisk björnmarknad som pågår under en lång tid, alltså det skulle verkligen ta knäcken på folk och framförallt förstöra folks ekonomi väldigt mycket. För vi är ju inte vana vid det riktigt. Men å andra sidan, som du säger, så är det just för att vi har den mentaliteten så kanske vi inte får den typen av nedgångar.
Å andra sidan, det farligaste för en persons privatekonomi, det är att de är med i en bear market, skräms ut i marknaden, aldrig investerar igen och sen pensionerar sig fattig. Det bästa du kan göra är ju att ösa in pengar i bra bolag, inte några jäkla skitbolag, men i bra bolag när de är billiga. Och sen bygga upp en stomme för kommande bull markets. För en bull market kommer historiskt sett alltid komma tillbaka. Men det är frågan, kommer den inom några månader eller några år?
Helt rätt.
Så det tror jag verkligen kan hjälpa. För jag vet ju själv att jag har ju träffat många personer online som sitter och pratar samma case som jag är intresserad av. Som jag kanske inte alls annars hade exponerats för. Och de kan ju komma med information, inte så mycket så här, buy the dip, men snarare, har du sett det här information kring det här bolaget, den här analysen, som gör att man alltid håller sig uppdaterad om det som händer, som man kanske inte gjorde för 5 eller 10 år sedan, framförallt tidigare på 2010-talet än vad det är nu.
Ja, men precis, och det är ju det här som är grunden liksom till att många då inte tror på att vi kommer få sådana här långt segdragna liksom nedgångar. Och det låter väl rimligt av flera som säger, informationen flödar väldigt mycket snabbare. Bara en sån sak som att det är enkelt idag att till exempel screena fram aktier via börsdata, så att man snabbt ser då till exempel att oj, nu är det jättemycket som har kommit ner till låga P-tal eller vad som helst. Men dessutom också så är det många som hävdar att vi inte kommer få en typ av nedgångar för att vi har så mycket mer robothandel idag också, som agerar mycket snabbare än mänskliga investerare. Och det kan ju till exempel vara just till exempel trendföljande strategier som när de får en säljsignal säljer hänsynslöst, vilket driver ner priset ytterligare och då triggar nya säljsignaler bland andra robotar. 26 januari här såg jag en rätt intressant analys av just de här trendföljarna, eller CTAs som det brukar kallas ju. För första gången sedan början på 2020, alltså coronakraschen återigen, fick de då signal nu om att den medellånga trenden vänt och nu var negativ. Och det här triggar ju säljflöden som kommer då pågå månaden ut. Nu är januari slut och det vände ju ganska precis i slutet på januari också. Så oavsett egentligen under den perioden då, om marknaden blir optimistisk eller inte, det spelar ingen roll, för att de här trendföljarna har redan börjat sälja och kommer fortsätta sälja ut i månadsskiftet. Och de säljer aktier i en storleksordningen 20 miljarder dollar per vecka. Så det är ändå en ganska signifikant volym, kan jag tycka. Det här kan jämföras mot den annan största köparen i marknaden, vilket är bolagen själva som gör återköp. Under 2021 bidrog återköp med cirka 20 miljarder dollar i veckan i köpvolym, så det är som motsvarande ungefär storlek på det. Men nu är vi inne i en rapportperiod, vilket betyder att många företag är inne i en så kallad blackout-period där de inte får återköp, och då har du en säljare som säljer 20 miljarder dollar i veckan, så kan göra att det såklart pressas ner lite grann. Om man drar det här med trendföljarna då till sin spets, så får man ju dock till slut så pass låga aktiepriser att det helt enkelt, alltså de pressar ju ner priserna så pass mycket och så pass snabbt att det helt enkelt blir för attraktiva värderingar för investerare att inte börja köpa. Och när säljarna helt enkelt får slut på aktier att sälja och köparna återigen får övertaget, ja då vänder ju de här trendföljande robotarna. Då ska de ju jaga upp priset istället. Och på det som sagt kan vi lägga hela den här nya generationen av privatinvesterare som matas med att man ska köpa dipparna. Och alltså fortsätter det dessutom räntorna vara hyfsat nära noll. Nu är det ju såklart så att vi har skrept upp marknaden med att vi ska göra räntehöjningar. Å andra sidan brukar det historiskt vara så att när man annonserar räntehöjningarna, då går marknaden ner. Men efter den första räntehöjningen faktiskt genomförs, så har historiskt börsen i princip nästan 100% av fallen stått högre 12 månader efteråt. För att då är det redan liksom, då är det igång. Det jobbar ju när det kommer själva annonseringen om den. Och som sagt, är räntorna nära noll och det kommer ändå fortsätta vara även om man höjer ett par gånger. Cash är liksom inte ett alternativ för varken privat investerare eller institutionellt kapital, då blir aktier som är intressant. Och någonstans här då, ja, det finns helt enkelt mängder av köpare som gärna kommer till undsättning med dipp, och det talar ju för att det här att man ska få de här snabbare uppgångarna kanske. Det skulle ju betyda då att istället för månader eller år av sjunkande priser och framförallt ett ständigt sjunkande aktieintresse bland investerare och en allmän misstro på framtiden kanske, så kanske istället de får de här korta men otroligt intensiva krascherna som sen återhämtar sig fort. Och jag personligen i alla fall hoppas ju verkligen att det är fallet. För jag bara tänker på vad det skulle innebära för en själv och för men allmänt, vad tråkigt det skulle vara att ha åratal av nedgång på börsen. Det skulle bli väldigt dött på sociala medier, känns som. Jag tänker på alla de här stackars aktiepubbarna som helt plötsligt skulle vara helt tomma. Det skulle sitta någon ensam stackare kvar i dem. Och framförallt så är det ju otroligt knäckande att behöva se sin portfölj konstant tugga ner till värde över ett år. Och du har helt rätt, Fabian, att det absolut bästa man kan göra, det är egentligen det bästa som kan hända för din portfölj, att du får en rejäl krasch. Det är då man har chans kanske att komma ikapp de här stora liksom, tillgångsklyftorna som har skapats i världen. Det är då man kan börja ackumulera, liksom, ackumulera på riktigt och sen få en rejäl uppgång i, det, i de aktierna så småningom. Men jag tror samtidigt, tyvärr är det ju som så, det har vi sett historiskt också, att de flesta blir istället skrämda och tappar intresset när det bara går ner och ner och ner. Och då är det ingen kul att med. Generellt brukar det tyvärr vara så att de flesta privatpersoner, de kommer in i slutet av marknadens uppgång och lämnar då igen efter nedgången för att aldrig mer komma tillbaka sen. Och det är därför det finns de här klassiska sägningarna om att liksom, ja, när taxichaufförerna börjar ge aktietips, då ska man ut i marknaden. Det är ju för att sådana här privatpersoner oftast varit senast in.
Det som jag tycker är kul med det här, det är att folk, de jag ser som säger det, det är de som är taxichaufförerna. Det är det Peter Lynch menade. Ja. Peter Lynch menar ju alla som inte var institutionella investerare. Och det är det som är så kul när folk som är lite smugg och suttit där och handlat aktier i 5-10 år. Åh, nu har du något taxitips här. Jo, men Peter Lynch menade dig också. Det är liksom... Sluta vara så god. Eller vad heter det?
Ja, men verkligen. Och jag tycker ju verkligen inte att det är något negativt med högt aktieintresse. Det är intressant att notera att aktieintresset är på rekordnivåer just nu. Till exempel kan vi kolla på liksom sammanlagda viktningen mot aktier jämfört med räntor och likvider hos amerikanska hushåll och fonder där. Och då tittar vi tillbaka 30 år i tiden, kan vi se att den enda gången vi varit i närheten av så hög andel aktier i privatpersoners och fonders portföljer var just under dotcom-bubblan faktiskt. Då hade privatpersoner och fond ungefär 51% vikt mot aktier jämfört med likvider och räntebärande instrument. Idag är vi uppe på 53%. Och nu tror jag att många reagerar på det här. Vadå 50%? Är det mycket? Det är rekordnivåer. De flesta som lyssnar på den här podden tror jag ligger närmare 100% i aktier, om inte till och med mer kanske. Men då får man tänka på att, som sagt, det här räknar även in fonder och så vidare. Och just den här kombinationen räntepapper och aktier är en väldigt vanlig portföljmix. Den här klassiska 60-40-portföljen är ju fortfarande väldigt, väldigt stor.
Extremt vanligt i USA till exempel.
Ja, och tänk dessutom på att faktiskt, om du slår ut över alla hushåll även i Sverige, vi som är aktieintresserade, det är klart att vi sitter med 100% aktier, men majoriteten av befolkningen har ju också ett väldigt stort, ofta kanske buffertspar eller någonting. Och pensionsfonder och så vidare måste dessutom hålla räntor och cash för att kunna göra möta sina betalningar helt enkelt.
Det är bara att hålla koll på hur dåligt folk förstår vad risk är. Du har ju tre val när du ska handla en fond. Lågrisk, mellanrisk eller högrisk. Och då tänker folk, högrisk, jag vill inte förlora mina pengar. Så jag tar en lågriskfond. Och då sitter de ju där med sina jäkla räntepapper och noll aktier. Kanske någonting i Atlas Copco.
Så det man ska inte fokusera på den här 50%-siffran, utan man ska fokusera på hur den ställer sig mot det historiska snittet. Och det historiska snittet ligger kanske snarare på 30% eller 40%. Så det är en markant ökning och som sagt rekordnivåer. Och det förklaras ju av dels såklart ökat aktieintresse generellt, men också förstås sjunkande räntor, vilket har tvingat in folk i risktillgångar som aktier. Men sen finns det också förstås jättemånga andra signaler på att börsintresset är enormt, inte minst i sociala medier. Var och varannan influencer ser man nu plötsligt börjar lägga upp suspekta kryptovalutor eller aktieraketer i sina Instagram stories. Jag såg till exempel här om veckan så var det Samir. Har du koll på vem Samir är?
Jag vet att han var med i Big Brother.
Paradise Hotel tror jag han var med
i. Ja, samma sak. Ja,
senare artist också med hit som Saxo Fucking Phone och Put Your Hands Up för Sverige. Han med i alla fall på sin Insta-story att han sålde sina kryptoplaceringar nu för att han inte klarade av att förlora mer pengar. Och 2 dagar ungefär efter det vände det. Nu dock är jag lite inne på gränserna till ett beteende som jag egentligen inte vill uppmuntra. Det vill säga med att man driver med folk som kommer in som kanske innan har varit väldigt ointresserade. För jag tycker att man ser här väldigt ofta, precis som du är inne på, med att man driver liksom... Man ser ner på taxichaufförer som kommer med aktietips, och precis på samma sätt så liksom ser man väldigt många som missunnas och driver med att aktier är så populärt och vill håna nybörjare och framförallt kanske kändisar. De kanske, det är ändå då kanske lite att man sparkar uppåt, vad vet jag. Och man ser saker som att så här, hoppas vi får en rejäl sättning snart så folk får se vad en riktig nedgång innebär och så vidare. Och jag kan förstå var det kommer ifrån, för det är frustrerande. Framförallt när man ser folk som glider in på börsen, köper de mest övervärderade skräpaktierna och istället för att lära sig en värdefull men dyr läxa istället blir miljonär genom ren tur för att marknaden ibland agerar irrationellt. Sen får de här personerna kanske ibland också en massa trogna följare som då de börjar kränga de här värdelösa investeringarna till. Ofta då kanske investeringar vars huvudsyfte är att berika skaparen snarare än följarna. Så jag förstår var den bitterheten kommer ifrån och var det här synsättet kommer ifrån. Men jag tycker att man missar helheten då. För att jag i alla fall tycker att nog ett stort aktieintresse bland allmänheten är nettopositivt. Det är ju någonting kul. Och det är klart att i det kommer vi få leva med massa dåliga exempel. Men generellt är det ju roligt att fler vill snacka om börsen. Fler blir medvetna om sin ekonomi. Och nu kommer säkert någon att tycka att jag talar i egen bok. Eftersom våra podcast förstås bygger på att vi har lite lyssnare. Och absolut.
Och det gör vi, 100%.
det är ju så. Det är ju förbannat mycket roligare att göra podden idag med de lyssnare vi har än om vi inte hade haft några lyssnare alls. Det är liksom, det är också dessutom givande, alltså när vi har kommunikation med er lyssnare via både mejl och Twitter och så vidare, så ger det till en, och som du säger, man kommer i kontakt med folk som man aldrig hade kommit i kontakt med annars och får information som man inte hade fått annars.
Nej, men det är hela den grejen med att informationssamhället, jag tror att det är, eftersom det är så mycket lättare att komma åt information, man kan inte säga vad man vill om TikTok-investerare, det är inte så bra information man får där, men det kan öppna upp ögonen för väldigt många människor för vad investering är. Det kan över tid utvecklas och bli ännu bättre kring privatekonomiska frågor som gör att folk får ett bättre liv framöver. Så jag tror att sannolikheten att aktieintresset hamnar på en all time low tror jag är väldigt, väldigt lågt om vi skulle vara i en långsiktig bear market.
Ja, jag tycker i alla fall att vi ska vara glada över att fler blir intresserade av börsen. Och tillsammans kanske istället för att håna folk så ska man försöka vara med och utbilda de nya som tillkommer så att de lär sig att man inte ska liksom falla för nästa aktieraket och att köpa vettiga saker. Men det var inte det som frågan var om vi upplever dotcom-kraschen 2.0 eller inte. Problemet är ju förstås att ingen vet vad som ska hända i framtiden. I backspegeln ser det alltid väldigt självklart ut. Och experter står och uttalar sig självsäkert i tv om varför börsen gick upp eller ner. Det där kan vara nästan komiskt ibland för att man kan alltid hitta en katalysator till varför börsen har gått upp eller ner. Sanningen är att oftast går börsen upp när det finns fler köpare än säljare och den går ner när det finns fler säljare än köpare. Det är lite så det funkar. Men man vill alltid kunna peka på en sak. Ja, det var för att Ukraina flyttade, eller förlåt, det var för att Ryssland flyttade sina trupper. Eller ja, det var för att vi fick den här siffran på ISM eller vad som helst. Med facit i hand så är det väldigt lätt att försöka förklara saker. Men börsen är inte någon exakt vetenskap. Så även den här förklaringen som låter så vettig behöver inte vara sann. Det enda som spelar roll egentligen är ju om den låter som att den skulle kunna vara sann. Och om vi tittar tillbaks på idag om 6 månader och ser att det här var början på en större nedgång, då kommer väldigt många säga, vad var det jag sa? Och berätta att du var så jäkla korkad som köpte MIPS på PE100. Men faktum är att det finns ju precis lika många argument idag för att det var en alldeles utmärkt idé att köpa MIPS till PE100 de senaste 3 åren när aktien har gått upp mer än 500%. Bolaget har under perioden växt vinst per aktie med snitt 60% per år, och det förstod ju varenda en då att det motiverar en helt annan prislapp än gamla tråkiga Ericsson som anses till PE15, för den vill ju ingen äga något så osexigt. Och de ser jättekloka ut i backspegeln nu när den har gått upp, men om det hade gått ner istället så är det helt andra människor som ser smarta ut. För att då koppla till IT-bubblan. År 2000, på höjden av IT-bubblan, så var det istället Ericsson som alla tyckte var det mest sexigaste och mest självklara aktien man kunde äga. Ett tag var faktiskt Ericsson så gravt övervärderad att den stod för närmare 40% av hela Stockholmsbörsens värde. Kan man jämföra mot idag när folk skriker sig hesa över att FANG-bolagen, och de är ändå fem bolag, Ericsson 1, de står för närmare fjärdedel av amerikanska börsindexet S&P 500, då skriker folk om att det är galet. Men Ericsson stod alltså för 40% av hela Stockholmsbörsens värde. Och Ericsson toppar någonstans kring 750 kronor. Vid det laget kan jag tänka mig att det var många som var övertygade att den skulle spräcka tusenlappen, men istället gick det ner till 16 kronor och en nedgång på över 90%. Och det är ändå intressant där, för att det är saker verkligen som vi är inne på. Det kan se så självklart ut när man väl står i det, och det kan även se självklart ut i efterhand. Amerikanska techjättarna, det är väldigt många tycker jag som man ser idag, och jag kan räkna sig in där också, som har väldigt svårt att se hur de skulle kunna gå ner. Varför skulle inte de vara nästa Ericsson? Vad skulle få till exempel Google, som till och med har liksom ett eget verb och idag närmast har monopol på webbsökningar. De äger också världens mest använda operativsystem till mobiler. De äger världens mest använda webbläsare. Och så har de förstås kassakon YouTube som senaste kvartalet genererade intäkter på 30 miljoner kronor i timmen. Jag tycker helt ärligt att det är ganska svårt att hitta ett rimligt, vettigt liksom, argument för varför Google och company skulle tappa sin dominans och tappa majoriteten av sitt börsvärde. Men det är ju väldigt korkat att avfärdet kan ske, precis som det gjorde med Ericsson. För bara drygt ett årtionde sedan så var det helt otänkbart att Nokia skulle tappa sin ställning som världens största och bästa mobiltillverkare. Och idag minns knappt folk vilka Nokia var. De ägde nästan halva mobilmarknaden, men sen kom Apple, ställde allt på ända med sin iPhone. 60-70-talet hade man i USA så kallade nifty-50-bolagen. Det var ju de bombsäkra blue chip-aktierna som helt enkelt inte gick att förlora pengar på. Och några av de här bolagen gick faktiskt väldigt bra i slutändan. American Express, Coca-Cola med flera. Men så har vi också Polaroid, Kodak och så vidare som verkligen på den tiden hade världsdominans, men idag inte ens finns kvar.
Ja, och ja, exakt. De här nifty-50-bolagen, det var ju väldigt högvärderade bolag. Många som hade PE över 100, vilket på den tiden var väldigt mycket. Nu är det väl var och varannat bolag som har det. Nu är det sådana PS100 som man tycker är hiskligt dyrt. Men i stort sett så var ju tankegången där, nifty-50, de här bolagen, du kan köpa dem, hålla dem och aldrig sälja dem.
Och det hade de på sätt och vis, med facit i hand så var det faktiskt intressant att de hade det.
Ja, i facit i hand så det tog väl 20 år för att du skulle få tillbaka dina pengar, men hade du ägt alla de bolagen så hade du gått plus i slutändan. Du hade faktiskt fått en rätt respektabel avkastning enligt Howard Marks.
Precis, jag tror att Howard Marks har skrivit mycket om det där, för jag tror att han började i finansbranschen under den tiden och fick ju höra det här med att nifty-50 var liksom bombsäkert. Och han tittade ju på just det som du säger, den avkastningen, att du faktiskt de här 50 bolagen över 25 års tid, så gav det i slutändan en bra snittavkastning. Men de flesta sålde de antagligen längs vägen.
Det som är intressant när man kollar på nifty-50 är att de blev ju högvärderade, de värderades ju upp på det här nifty-50-talet sättet, kom ju till i bullmarknaden i början på 70-talet. Och sen kraschade de ju 1973-1974 i björnmarknaden som sen uppstod av höjda räntor och ett ökande oljepris. Vilket är lite i samma territorium värde nu. Så det ska bli intressant att se.
Ja, precis. Och poängen helt enkelt är för att det kan se ut som att ett bolag är helt solklart idag, men det behöver inte vara det imorgon. Och det ska man ändå ta åt sig. Och bara det faktum tycker jag att det inte finns något riktigt bear case för Google och company borde få investerare att dra öronen åt sig. För det finns inget företag som kan leva för evigt eller för den delen växa 30% per år. Någon gång måste tillväxten avta. Och det kanske dröjer 10 år till, men någon gång är marknaden mättad för annonser och så vidare. Och då kanske inte Google ser lika spännande och köpvärd ut. Och det kanske är det som skulle kunna vara scenariot för här egentligen. Det kanske inte är så att vi får någon spektakulär krasch, utan helt enkelt så bara tappar man sakta men säker tillväxt, stannar av lite grann, tappar lite fart varje år. Det blir mindre och mindre nya intäkter, och samtidigt så sväller ju arbetsstyrkan och framförallt deras löner och optionsprogram. Det äter sig in på marginaler. Vi ser också att Google till exempel, om vi nu ska basha på dem här ikväll, sänker ju sin ROIC just när det gäller till förvärv. De gör ju väldigt mycket förvärv som inte leder till några pengar alls egentligen. Och det kanske är så att Google sök, YouTube, Android och Chrome kanske fortsätter ha marknadsdominans även i framtiden, men att bolagets vinst står stilla eller till och med minskar för att marginalerna pressas. Och då blir kanske aktien lika ointressant som Ericsson för oss idag.
Exakt, det blir för moget bolag för att det ska vara intressant att egentligen äga, förutom en jättedefensiv portfölj.
Och den här tanken tycker jag är intressant, för går man sen in och tittar på hur marginalen ser ut för just Google, så är det faktiskt så att de senaste 5 åren så har marginalerna trendat nedåt i Google. Det förvånade mig lite grann. Kanske visar på att det finns någon form av substans bakom den här spekulationen. Det som har dock vänt här är ju att deras enorma liksom pengapåse har ju möjligt gjort för dem att bygga en av världens största molntjänster. Och jag tror faktiskt att det är Google Cloud som gjort att just senaste året så har man brutit den här trenden och faktiskt börjat öka marginalen, för att molntjänster har varit en extremt hög marginalprodukt.
Ja, jag tycker ju liksom att kolla på pris och jämföra med dotcom-bubblan eller värderingar, jag tycker inte det är så jätteintressant egentligen, för att det är mycket parametrar som är annorlunda. Jag tycker det är mer intressant att kolla på eventuella likheter i sentimentet. Och jag tycker att det är rätt mycket så här som är liknande nu. Och speciellt 2020-2021 som var väldigt likt dotcom-bubblan. Då hade de här galna börsnoteringarna, till exempel Snowflake som kom in på en rekordvärdering. Var och varannas mamma satt och var daytraders, sitter fortfarande daytraders. Känns som man dagligen har senaste åren sett folk som har varit långsiktiga investerare som går över att ska bli daytrader på heltid.
Ja, framförallt mycket, mycket nyhetsartiklar också om att folk säger upp sig från jobbet för att bli daytrader. Och börsnoteringarna var ju på rekordnivåer, men dessutom så hade vi spackarna också.
Exakt. Då är ju också väldigt mycket spekulativt beteende. Hela det här meme-stock-rallyt är ju i grunden spekulation. Mycket i krypto är ju spekulation.
Där tycker jag faktiskt det är jättemycket grejer, för att det är verkligen många som har gått från rags to riches så att säga inom krypto, som kom från ingenstans. Många liksom väldigt, väldigt unga personer också som har blivit mångmiljonärer, till och med miljardärer, där man kan känna ofta väldigt mycket likheter med just de som hyllades som idoler under dotcom-bubblan, som hade de här dotcom-bolagen. Det känns ofta som att det finns mycket likheter där, tycker jag, emellan.
Det som är intressant med det här, och jag säger inte att vi är där alls just nu, men jag läste om boken When Money Dies av Adam Ferguson för ett tag sedan, som handlar om hyperinflationen i Weimarrepubliken, alltså Tyskland efter första världskriget. Och alla vet ju att det var hyperinflation där, man har sett bilder på folk med pengar i skottkärror för pengarna är inte värda någonting alls. Men grejen var, i början av den här inflationen, då trodde alla att de blev rikare. De satt och köpte alla möjliga typer av assets, spekulerade hejvilt, allting gick upp i pris, och i stort sett befolkningen trodde att de blev rikare för varje dag som gick, vilket är en väldigt intressant spaning, och inte alls så annorlunda som de senaste åren har varit, där alla har köpt nästan vad som helst. Man kan ju säga vad man vill om till exempel NFTs, men mycket där är ju skit. Jag säger absolut inte att allting är det, men du köpte allting i hopp om man blir rikare, du köpte alla typer av krypto, alla typer av skitbolag. Ja, lite liknande tendenser där. Men sen också, men jag säger absolut inte att vi är inne i en hyperinflation, men jag tycker att det var intressant spaning. Sen har vi också sett dominansen av techbolag till följd av att man i stort sett underskattar tiden tar för olika typer av disruptions. Alla techbolag som kommer in på börsen ska ju vara väldigt stora disruptors, de ska förändra hela industrier. Men som i dotcom-bubblan, man underskattar tiden det tar för omställningen. Och det gör ju att man värderar upp de här bolagen alldeles, alldeles för snabbt. Och sen visar det sig, vi trodde att det här skulle hända mycket snabbare. Och sen går det ner igen väldigt, väldigt snabbt. Sen är också att folk vill alltid hitta den hetaste, nyaste leksaken att leka med. Det är alltid de nya börsnoterade bolagen och alltid de nya, lite kluriga, de som inte har någon riktig affärsmodell. Tycker jag vi har sett mycket nu också senaste åren. Men jag tycker också att det finns många skillnader som du gick in på, Niklas. Och det största är ju fangbolagen. Det är de här techbolagen, en helt annan kvalitet än vad det var i dotcom-bubblan.
Och därför att vi tjatar om att de bolagen som kanske snarare representerar dotcom-bubblan är de här bakom, de här olönsamma techbolagen som det också finns många av.
Exakt, men om man kollar på de här fangbolagen, eller fangplusbolagen till och med, de största techbolagen i USA utgör som sagt en fjärdedel typ av market cap. Men de utgör också en fjärdedel av vinsterna för amerikanska index. Och det är en väldigt stor skillnad. Inte bara så liksom växer de i vinster grovt, de växer intäkter. Deras intäkter växer ju extremt starkt också. Och jag menar, det är bara att kolla på Google. De slopar ju tiotals projekt om året som kan generera 100 miljoner dollar. Varför då? Jo, för det är för lite pengar för dem.
Det är lite som market makers.
Lite som market makers. Lite intressant att liksom sätta dem i perspektiv och kolla på de här bolagen. De är så hög kvalitet att de i stort sett slopar startups som hade varit skitbra om jag och Niklas hade startat dem, eller du som lyssnar. Men helt värdelösa för Google, för i slutändan ska de generera för lite pengar. Och de enda bolagen som hade samma typ av, liksom, samma skala av intäkter under dotcom-bubblan, det var möjligtvis Walmart och Exxon. Och ingen av dem är techbolag. Och sen kan man ställa sig frågan, är de här bolagen dyrare än vad bolag brukar vara historiskt. Ja, det är de säkert. Men det finns kanske en god anledning bakom det. Och jag tror att säger man att börsen som helhet ska vända ner 50-60%, ja, då måste man ju på något sätt tro att de här bolagen också ska vända ner. Att man ska helt tappa, de ska tappa fundamentalt, man ska tappa tro till de här bolagen. Och man ska liksom inte säga att det aldrig kan hända. Men de här bolagen är ju en helt annan, det är helt annat kvalitet på de här bolagen än några andra techbolag som har funnits i hela världshistorien. Buffett brukar oftast prata om att den bästa investeringen är en så kallad toll road. Och det är ju en sån här bro du åker över och betalar varje gång du åker över den. Varför då? För det återkommande intäkter som människor måste betala för. För att de måste ju korsa från andra sidan bron, eller från ena sidan bron till den andra. Och deras köp i Apple, det måste ju vara den bästa toll roaden någonsin. Det är extrema marginaler på den produkten. Folk tar med sig den överallt, kollar i den 40 gånger om dagen. Men för att egentligen använda den, för att använda deras appar och så vidare, ja, då måste du betala, antingen betalar du i appen och 30% går till direkt till Apple, eller så köper du direkt från App Store. Och som sagt, de har extremt höga bruttomarginaler och de bara tar och tar och tar pengar. Och det har ju aldrig funnits förut. Hur kommer man bakifrån att disrupta ett sånt bolag? Det är extremt svårt. Men som sagt, man är alltid blind i nuläget. Men de här bolagen har ju ett helt annat typ av kvalitet än vad som tidigare funnits. Så jag tror att sitter man och kollar på, ja, men det här bolaget utgör så här mycket av market cap, det betyder att det är någonting fel på värderingen och så vidare. Det är ju helt fel, man måste ju kolla på fundamentan bakom.
Nej, men Ori, precis det här vi lyftat. Det mesta ser ju helt perfekt ut för de här bolagen. Men det gjorde det kanske också för många med Ericsson. Det kanske gjorde det för många med Nifty 50 och så vidare. Och det är inte meningen att bäsa på Google här eller Apple för den delen. Det enda jag egentligen vill hamra in som en poäng här, det är att även de mest uppenbara sanningarna ibland visar sig inte stämma. Och att ingenting vara för evigt. Och det ska man alltid ha med sig oavsett hur fin analysen ser ut. Inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var redan, LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och vi vill återigen tacka Hubster Group. Kolla in dem på aktier.com, axyer.com eller på deras egna hemsida hubster.com. Länkar finns i avsnittbeskrivningen. Kontakta oss jättegärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Där ser vi också nu att vi håller på med Twitterfonden som är superkul. Vi har gjort det första bytet nu. Det var väl Fragbite som åkte ut och SmartEye som åkte in, tror jag. Yeah, så den kan ni
följa. Smarta är ju upp 4% idag,
ja,
så det var väldigt bra.
Ja.
Bra trade.
Så att, följ den på Twitter @marketmakerspod.
Och glöm inte lämna en recension på iTunes så vi klättrar i lyssnarrankingen.
Och sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.